Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Petra Månström, eller Maraton-Petra som de flesta känner igen henne som, blev relativt nyligen influencer på heltid och satsar idag helt på sina sociala kanaler. Hon driver de framgångsrika poddarna Maratonpodden och Månström och Evelöv. Hon har 33 000 följare på Instagram och skriver bloggen Maraton-Petra. Hon har blivit utsedd till en av sportbranschens mäktigaste 3 gånger, skriver böcker och försörjer sig på att prata om sin kärlek löpningen. Men Petra har också berättat om sina ätstörningar och hur de triggades igen under graviditeten. Hon har delat sina tankar om kroppshets, prestation och pressen hon känner. Hur påverkas hon av att jobba med sociala medier? Är hon någonsin tillräckligt bra? Vem är egentligen Petra Månström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Petra.
Hej.
Hur mår du? Hur känns det?
Det känns jättebra. Nu känner jag mig som en sån här jobbig åhörare på en föreläsning som så här räcker upp handen och säger, men det heter faktiskt Evelöv och Månström.
förlåt.
Det är ingen fara. Men jag mår bra, men är ärligt talat lite nervös för det här, för att jag är van att ställa frågor, inte bli utfrågad.
Ja, men du sa det så här, åh gud, det blir så konstigt när jag inte har kontroll på situationen och så. Mm. Är det så att du tycker om, du liksom behöver kontroll? Det är en trygghet.
Ja, så är det nog.
Mm. Gäller det allt i livet?
Jag önskar att jag hade kontroll över allt. Men jag trodde att jag hade kontroll över allt tills jag fick barn.
Ja, det känner jag igen.
Ja, sen så inser man att man förmodligen inte har kontroll över någonting.
Ja. Men hur har det här liksom, när, för då skulle man kunna kalla det att du har ett kontrollbehov.
Ja, men det har jag nog. Det har jag ju pratat om med min terapeut också, att jag har.
Ja. Men, och hur, så här, för att jag kan tänka någonstans att, så här, att säga att om jag har ett kontrollbehov, det är någonting som låter lite, vad ska jag säga, inte hårt, men lite så här, kanske lite fult eller lite tungt att bära. Att så här, jo, men jag är en av dem som har... Förstår du vad jag menar?
Ja, men lite så här att man ser framför sig någon sån här lite bitchy typ kanske.
Ja.
Som vill styra och ställa.
Och när insåg du att så här, jag är ju faktiskt en av dem som har ett kontrollbehov. Och det är så, punkt.
Alltså jag har väl... Alltså jag har vetat länge att jag vill så här, bestämma...
Mm.
Men som du säger, det är ju ett ganska negativt laddat ord. Så jag har väl så här, velat hålla det ifrån mig. Men jag märkte ju när jag var anställd framförallt att jag hade svårt att så här, ta order från chefen. Jag vill gärna göra som jag själv vill. Och, så här. Och även i förhållanden så har jag tyckt att det var jobbigt när folk ville så här, bestämma över mig. Så att, fast då har jag tyckt att det är ganska bra. För då har jag så här, dels kommit fram till att jag vill vara egenföretagare. Och sen att den killen passade inte mig, så jag dumpar honom.
Ja.
Men det är klart att det inte bara är positivt att ha kontrollbehov, såklart.
Vad har varit negativt med det?
Nej, men jag blir ju jättestressad när jag märker att jag inte har kontrollen.
Mm.
Som ett typexempel var ju när jag precis blev mamma och tänkte att jag hade en idé om att jag skulle träna precis som jag gjorde innan.
Mm.
Och körde på Och jag blev helt galen för att jag inte fick till det. Och kände att jag hade problem med min identitet som influencer, som det heter. Så här. Vem är jag egentligen? Jag kan berätta rätt roliga scener från mitt tidiga mammaliv. Jag vet inte om de som har sett Kroppshets med Mia Skäringer har sett Gulletussan eller vad hon heter.
Mm.
Och jag har ju faktiskt själv lagt så här, du vet, olika grejer på en bricka. Ställt mig på en stol och försökt fota, så kommer sonen och så här river ner någonting eller kräks på det där.
Mm.
Och så tänkte jag ett tag så här, men jag kanske ska fota det istället. Jag kanske ska fota så här spyan på det här fina carpe diem bordet eller vad jag nu har, istället för det här som det blev. För det är ju bara att försöka lura folk att det ser ut så där. Det gör ju inte det. Så det var jättelöjligt. Det kändes som att man förmedlade en bild på sociala medier och levde ett annat liv.
Mm.
Ja, men jag tycker det är svårt. Alltså det är lättare att ha en bra balans när man, så här, man är någon slags så här, harmoni, när man har harmoni i livet.
Mm.
Men när man råkar ut för tuffa saker, som till exempel när min pappa gick bort nu tidigare år, eller ja, men när jag blev mamma, då är det ju så mycket som händer. Så på ett sätt så vill man bara så här, gråta ut alla sina känslor.
Mm.
Och då vet man att det kommer folk att tycka är lite jobbigt, för de kanske inte är i samma mode som jag. Så då kanske man håller tillbaka ännu mer tills det liksom brister. Jag tycker det är svårt. Alla säger att man ska vara så här, sig själv och transparent, men jag vet inte fasen om det är någon som är sig själv egentligen.
Mm. Och hur, för när jag tittar i dina kanaler och ditt flöde och sådär, så är allting väldigt, väldigt fint. Och perfekt, om det är uttjatade ordet. Liksom. Mm. Men det är liksom väldigt, det är väldigt fint. Det är väldigt snyggt, det är väldigt liksom, uttänkt. Det här är min tolkning, men det är liksom väldigt uttänkt och sådana saker. Så här, hur mycket strategi är det?
Ja, det är nog ganska mycket strategi, för att jag märkte att jag gjorde en tydlig satsning, eller vad man ska säga, för kan det vara 1,5 år sedan kanske. Börja satsa mer på bilder och texter, inte bara slänga upp någonting.
Mm.
Och så märkte jag ju vad som gav stort engagemang och vad som inte gjorde det. Så selfies på mig och sonen gav inte så mycket engagemang. Men om man la upp en fin löpabild på sig själv ur någon slags fördelaktig vinkel, så gav det mer engagemang.
Mm.
Man blev repostad på stora konton. Och då märkte jag att men det här är bra. För tyvärr är det ju så att när företag ska avgöra om de vill jobba med dig eller inte, ja, men då tittar de på följare och engagemang och sådär. Så att, ja, ska jag vara ärlig, så är det ju en strategi, såklart.
Mm. Och hur ser den strategin ut, om du kan ta med oss bakom dina kulisser?
Ja, men jag tänker så här, att i och med att mitt liv är så, vad ska man säga, vi bor i en jätteliten lägenhet, det är kaos där inne. Jag vaknar på morgonen, önskar att det såg ut som här där vi spelar in podden, men det gör det inte. Det är grejer och skräp och grejer och sånt där överallt. Och då tänker jag så här, mitt instaflöde, när jag går in där, då vill jag känna så här, harmoni. Det ska vara fint. På instastories kan jag däremot lägga ut lite mer verklighet.
Mm.
Fast jag lägger kanske på ett filter ibland när jag känner mig, du vet, de här nattrynkorna som man får. Du kanske inte har kommit dit än, men då kan det hända att man tar lite filter. Men så att den uppdelningen försöker jag ha.
Och vad händer i dig då då?
Men alltså, jag kan byta avis på så här, A-kändisar som Bingo Rimér eller Camilla Läckberg, om de nu är A-kändisar, men det tycker jag väl att de är. De kan ju lägga upp så här, nu vaknar jag på morgonen och såg så här trött ut, och så får de jättemycket likes. Mm. Men det får ju inte jag. Skulle jag lägga upp något sånt, då skulle folk tycka, vad fasen är det där? Jag vill ju ha löparinspiration.
Just det.
Jag vill höra något peppigt. Så att jag kan känna mig lite bakbunden också av det som folk vill ha.
Ja, vad intressant. Så det är som att du har liksom skapat bilden av dig själv, och det är det som folk följer, men det är inte riktigt där du vill vara, kanske längre.
Ja, eller? Men samtidigt så tänker jag så här, att det är ju ett jobb och det är ju en del av mig. Inspirationen som jag ger, lite som Hanna var inne på också då, att det är ju en slags tidning, ett magasin. Det finns mycket av mig där, men inte bara. Så att jag tycker inte att jag måste egentligen dela med mig av precis allt.
Nej.
Där. Så jag tycker ändå att det känns rätt okej. Men det är klart, det är som jag sa, jag skulle gärna vilja kunna alltså, lägga ut mer av mig själv och att folk faktiskt vill se det.
Mm. Har du provat?
Ja, men jag tycker att det är lite läskigt så här, för man märker så här, jag la ut någonting. Ja, men jag märker bara när jag lägger ut på mig och min son, ja, så blir det ofta så här jättedipp. Alltså det kan vara 200 som han följer.
Mm-hmm.
Och då känner jag så här, men gud, det här kan ju inte, det, så här kan vi inte ha det.
Nej.
Om det är sonen eller att de, jag vet inte vad det är, men någon slags så här familjeliv, det vill de inte ha. Utan Nej. De vill ha så här löpning. Så att ja, jag vet inte riktigt. Jag kanske inte har försökt med rätt grejer.
Men om vi ska prata lite om så här bekräftelsebehov och så. Vad har du för relation till ditt bekräftelsebehov? För jag tänker att alla människor har ett bekräftelsebehov. Men att de kan se olika ut.
Ja. Ja, men jag tror, alltså jag är ju en late bloomer. Och då menar jag att jag, alltså, jag var helt ointresserad av så här, smink och kläder och sånt där. Fram tills att jag kanske var så här, lite över 20. Men liksom hela högstadiet och gymnasiet så var jag så här, alltså fokuserade 100% på studierna. Så sen så, jag tror sociala medier, det är lite så här tvegat svärd för mig. För att just den bekräftelsen som jag får nu, den var inte i närheten av förut. Så att man får vara lite aktsam där och liksom hålla koll på att det verkligen, att man fokuserar på rätt saker. För det har jag såklart märkt.
Mm. Alltså i dig själv, hur det påverkas?
Ja, men det är klart att det blir en kick. Mm. Om man ser att ja, men det här som jag la ut nu, vad många som märker. Nu låter jag som värsta bekräftelsejunkin. Men alltså, jag tror att vi alla är det på något sätt. Sen kanske man säger att man inte bryr sig, men...
Vad är det du får bekräftelse för då?
Ja, det kan vara snyggt löpsteg har vi sett kanske. Men, nej, men det är ju utseende. Mm. Alltså, att du ser bra ut och fin i håret. Eller du ser bra ut för att vara 40 plus. Ja. Kan man få höra.
Det är ju
jag vet inte hur jag ska tolka den. Men,
typ en förolämpning.
Ja, men lite så. Ja. Ja, kanske, ja, det kanske var en förolämpning.
Jag vet inte, en liten dold, doldis.
Ja, precis. Ja, men det är nog mycket... Ja, men så här, att du är så vältränad och ja, sånt där.
Men, och då tänker jag så här, för du har ju berättat öppet om att du har haft ätstörningar tidigare. Är inte det lite farligt? Att få den typen av bekräftelse och när man också har varit sjuk efter ätstörningar och håll på då med sin egen kropp, sitt utseende och hela den biten. Och jag gissar att folk också kan vara så här... Du är så smal, du är så vältränad och det är så fint. För det är ju så vi funkar i samhället att smalt är lika med fint enligt normen. Och då som att ha varit sjuk och så få den bekräftelsen. Hur påverkar det?
Ärligt talat så har jag faktiskt inte... Så jag har inte tänkt på det så mycket i och med att när jag upptäckte träningen då försvann ju mina ätstörningar. Sen har jag liksom haft lite så här återfall i huvudet. Men det har aldrig gått så långt så att jag har... börjat mixtra med maten igen utan det har stannat i huvudet och det kan jag verkligen tacka all terapi jag har lagt ner att jag känner att nu kommer de här tankarna, vi stoppar upp dem så och det som jag tycker också är väldigt bra det är att nu kommer det mer och mer förlåtande, accepterande syn på kroppen alla de här kroppsaktivisterna som tar plats, jag tycker det är jättebra för det gör ju också så här att fokus försvinner lite grann från att det är smalt och snyggt.
Mm. Tack och lov.
Ja. Och sen kan jag också tycka för sig att det kan vara lite så här... Ett tag innan kroppsaktivisterna kom så var det lite grann det här... Strong is the new skinny. Men det stressade ju skiten ur mig, ursäkta svordomen. För att jag kan ju inte få muskler. Alltså hur mycket jag måste äta... Jag skulle behöva dopa mig tror jag för att kunna få muskler. Alltså synliga stora muskler.
Mm.
Så det tyckte jag också var en press. Att folk inte kanske fattade hur mycket jag ansträngde mig för att bygga muskler. Men det går ju fasen inte ibland alltså.
Nej.
Så det är nästan bättre nu tycker jag när det har börjat så här, bli en rikare flora av kroppar som syns.
Men du sa att när tankarna kan komma igen och din ätstörning finns där och triggas. Och så sa du att du kan liksom... ta bort eller hantera de tankarna så att det inte blir att du börjar mixa mat igen. Hur går det till? Hur gör man då?
Nej, men det är ju så här, ja, nu kommer den här tanken att du kanske ska hoppa över lunchen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Men då, så här, man, nej, men den här tanken är ju ett störningsjaget som pratar. Den stoppar vi undan i, alltså vi tar den och knövlar ihop den och stoppar undan
för
den.
För det är som ett verktyg att du verkligen så här, du kan se på det utifrån att så här, ah, nu, mm. Ah, okej. Okay. Ja, ja. Då har du ju kommit väldigt, väldigt långt.
Ja, men jag har ju gått i terapi i många, många år.
Vill du berätta lite om liksom den här perioden, hur det var?
Att ha ätstörningar?
Ja, så hur det började och så.
Ja, men det började ju med att jag började i en gymnasieklass som det var bara tjejer nästan. Natur då, så väldigt studiefokuserat. Och de tjejerna i klassen som var populärast var jättesmala.
Mm.
Och då kände jag så här, men jag hade ju varit den här lite så här pojkflicka tjejen, inte tänkt så mycket på det där, och sen så hamnade jag i det där sammanhanget och försökte passa in. Ja, och då drog jag in på maten för att gå ner i vikt och ja, se ut som dem.
Mm.
Drömmen var ju att komma in i de där små jeansen som de sålde på affären. Ja, du vet. Vi har, alltså, det är ju så, ja, det är hemskt att prata om det, tycker jag. Men det är så var det.
Och då började det i gymnasiet. Och sen, hur länge pågick det?
Alltså, det var en ganska kort, men intensiv period. Alltså, det kanske pågick i, ja, som värst var det väl i 2-3 år, kanske. Men sen så upptäckte jag ju gymmet så här, och började gå dit. Och där så var det så skönt. För där var det som att jag kunde, där behövde jag inte ha de här tjejerna i klassen som var så snygga. Utan då var det folk som tränade.
Mm.
Och då märkte jag ju att jäklar vad hungrig man blir av att träna. Nu måste jag äta här. Så, att, ja.
Så du fick inte någon behandling där och då? Utan du lyckades på något sätt hitta en väg ut för dig själv?
Nej, jag har aldrig fått, inte så här att jag har blivit inlagd någonstans. Eller så. Alltså och det där är också någonting som jag tyckte är viktigt att prata om. För att, alltså, det finns ju väldigt många som lider av ätstörningar men som inte anses vara tillräckligt sjuka av samhället.
Mm.
Så de hamnar i någon slags gråzon. Alltså, du är inte tillräckligt sjuk för att få hjälp. Alltså, det är ju helt knasigt. Men så, den gruppen tillhörde ju jag. För att jag såg ju fortfarande hälsosam ut.
Vad hade du då en ätstörning? UNS? Eller vad
betyder det?
Det är ospecifierad. Alltså, det är inte bulimi, det är inte anorexi eller ortorexi. Det är liksom en ospecifierad typ av ätstörning.
Ja, så kan det nog vara. Alltså, det var ingen som, tog tag i mig och bara, nej, nu ska vi utreda här, eller skolsköterskan.
Så du hade det liksom i hemlighet, eller vad man ska säga?
Ja, det kan man säga.
Visste dina föräldrar om det?
Ja, de visste. Pappa var väl frånvarande som pappor kan vara. 40-talistgenerationen.
Alltså han var fysiskt på plats?
Ja, han var fysiskt liksom på plats, men jag tror inte han förstod.
Nej.
Så. Min mamma är en jättehärlig person, men hon har bantat hela sitt liv.
Mm.
Så att det är klart att, jag tror inte hon såg. Alltså, är man väldigt inne i sig själv och hur man ser ut, så är det svårt att så här, kolla på någon annan. Mm. Jag tror mer att jag fick bekräftelse från alla möjliga håll för att jag gick ner i vikt. Och eftersom folk trodde att jag fortfarande var sund, eftersom jag inte såg sjuk ut, det var ju det.
Mm.
Det är det som jag menar är så lurigt. Att folk kan ju ha svåra ätstörningar fast man inte ser det på dem.
Det är ju så jäkla obehagligt, och jag vet inte vilket ord jag ska använda, för tur är ju helt fel, och men alltså någonting, men att du tog dig ur det själv då.
Ja.
Det, jag tycker inte att det är tur, det är fel ord, men alltså på något vis är att du lyckades med det trots att ingen då såg. Var det ingen som visste?
Alltså ja, det är möjligt att folk har vetat men inte sagt någonting. Men det här var ju på mitten av 90-talet, och nej, men alltså det var ju en allmän bantningshysteri. Alltså så här, det var ju så konstiga produkter som kom också som inte innehöll något fett alls, och alla bantade, och Emma Sjöberg på minimjölken. Så här, nej, men alltså folk var mer så här, vad fräscht det ser ut.
Mm. Och vad hände sen då? För då hittade du träningen, och sen så, när började du gå i terapi?
Jag började gå i terapi runt där gymnasiet, när jag var runt 20. Och det som hände sen var att jag kom i kontakt med friluftsfrämjandet i Uppsala. För jag har alltid liksom haft en så här äventyrsgen. Liksom. Så vi började med så här bergsklättring, paddling, var ute i skogen, åka skidor. Fokus på det. Och då blir fokus så här, att vara stark för att klara av att göra de här grejerna. Så att jag kom bort ifrån det här osunda tänket.
Mm.
Så det var jätteskönt. Det var räddningen för mig. Att hitta nya människor att umgås med och så här.
Men då var det inte ätstörningarna som gjorde att du ville börja i terapi i gymnasiet?
Nej, det var nog en allmän vilsenhet som tog sig uttryck i ätstörningar. Men att jag funderade mycket på, vad vill jag? Vad ska jag välja för inriktning, yrket? Alltså, men det var så mycket, sortera upp tankar och sådär.
Mm.
Det var främsta anledningen till att jag gick i terapi.
Och sen har det följt med under ditt vuxna liv egentligen?
Mm. Jag tycker det finns inget bättre än att komma ut från en timmes terapi och bara så här. Alltså, jag kände mig så här rena. Det är som att städa lägenheten. Jag vet inte om du känner igen. Ja. Men så här, wow, vad jag har gjort en bra grej för mig nu.
Mm.
Fått med mig en massa bra verktyg. Och, ja, det är jätteskönt.
Vad har du fått för insikter från terapi då? Kan du berätta om någonting som den har gett dig?
Alltså framför allt det som jag tycker är så skönt, det är att terapeuten som jag har sitter ju inte och säger så här ska du göra. Utan hon lyssnar ju. Och ställer frågor.
Mm.
Så att jag kan inte peka på något så konkret råd som jag har fått. Utan mer att vara lyhörd för mina tankar. För det är lite grann ett mönster jag har haft också. Att så här, vara andra till lax att liksom, i förhållanden och i allt jag gör. Så att komma fram själv, våga ta plats. Mycket sånt har jag fått.
Hur gammal var du när du fick barn? 37, har jag drömt det?
Nu ska vi se. 2015. Nej, jag var 39.
Ja, okej. 39, nästan. Mm. Men nu tror jag att det är så här. Men du får rätta mig om jag har fel nu. Men visst var du singel ganska länge och inte säker på att du ville ha barn?
Mm. Ja. Absolut. Ja, så var det. Jag var helt övertygad om att jag aldrig skulle ha barn. Så att... Och det var ju inte planerat heller.
Att du blev gravid?
Nej.
Nej.
Så att, jag hade nog bestämt mig för att jag skulle springa lite. Blogga lite resten av livet.
Men ursäkta uttrycket, men vilken jävla chock. Då att så här, ha bestämt sig för att inte vilja ha barn. Och sen bli gravid. Och så få barn.
Och sen så ringer mamma och undrar om man vill vara mammabloggare dessutom. Ja. Nej men du vet, den chocken. Men det var ganska brutalt faktiskt.
Vad hände i dig? För det är ju inget litet besked att få att du är gravid fast du typ inte ville ha barn från början.
Nej, men jag träffade ju Jonas, min sambo då, i sommaren 2014. Vi blev gravida i februari 2015. Nej, det var ju helt overkligt. Det var nog först när Adrian föddes som jag fattade att jag var gravid. Så här, eller att jag skulle bli mamma.
Mm.
Det var jättebisarrt.
Men var det ändå självklart att behålla när du egentligen inte hade tänkt det kanske?
Jo, men det var det nog. Och det tackar jag terapin för. För att just det här att veta så här, men vad är indikationerna på att en relation är bra. För någonstans vill jag ju ändå så här, jag vill ju innerst inne ha ett fast förhållande. Så här. Jag ville ha en familj, tror jag. Men jag tryckte undan det för att rädda mig själv. Men då plockade jag tillbaka det där och kom att tänka på att, vänta nu. Nu är det en kille här som har alla de här många kvaliteter som jag vill ha. Och nu ska jag då bli pappa till mitt barn. Så att men jag tror att jag tänkte så, Petra, nu är det någonting, det här betyder någonting. Nu får du ta tillvara på det här.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så tänkte jag.
Och vad hände sen då? Hur, liksom den, för jag kan tänka mig att även människor som har känt att de alltid vill ha barn, det är ju en chock ändå, trots att man kanske är väl förberedd mentalt och fysiskt och praktiskt och allt det där.
Mm.
Hur blev din babyboom-chock?
Nej, men det var jättebisarrt, för att grejen är så här, min sambo är ju jättevan vid barn. Alltså han har ju så här passat barn, och han hade ju velat bli så här förskollärare. Mm. Och sen så tyckte inte han att de hade så bra lön, så att han valde ett annat jobb då. Men alltså han är en grym med barn. Och det var ju så här, jag kände mig lite utanför i början, för han var ju så här grym på att byta blöjor och så här jonglera med ungen. Och jag var så här, oj, kan man ta på barnet? Går det inte sönder då?
Ja.
Hur byter man blöja? Vi hade ganska mycket konflikter i början där också, så här, när han tyckte det var kul att reta mig för att jag inte hade någon koll.
Mm.
Och det var jättejobbigt och känsligt, för man har ju så mycket hormoner och jag är ju mamman. Så kunde så här BVC... sköterskan säga något också. Jaha, är det pappan som kommer här och håller i barnet? Ja, men du vet. Och så kände jag så här, man är så överkänslig. Så man bara, aha, hon tyckte väl att jag skulle vara in charge.
Mm.
Så här, ja. Så det var lite klurigt där i början.
Och hur är det nu då? För nu är ju han ett par år.
Ja, men jag sa till mig själv att håll ut tills han börjar prata. För det är ju det. Alltså jag har väldigt svårt med det här liksom jollrandet och... Ja, men så här, i nonsens, som jag tyckte att det var så här, nonsens bondandet. Jag fattar inte syftet. Så här. Men nu när han pratar och man kan snacka med honom, då är det en helt ny dimension. Det är ju superkul.
Mm.
Då känner jag att jag kommer mer till mig rätt.
Ja, men det är ju alltså, det är någon konstig bild av att så här, bara för att man är kvinna så ska man vara den så här, naturliga modern på något sätt.
Med stor och så här, yppig barm.
Ja, men exakt. Och så här, veta allting.
Mm. Nej, så det tyckte jag var jättejobbigt. Och sen också att jag så här, sa att jag vill jobba direkt. Jag vill inte vara 100% mammaledig. Det funkar inte.
Mm.
Jag är ju mitt uppe i införsäljningen inför nästa år. Kan ju inte... Alltså jag vill inte heller. Utan, och eftersom det gick att lösa så... Det var ju perfekt. Men alltså, många tycker att det är jättekonstigt. Så här. Du ska ju njuta av din son. Så här. Ja, men jag njuter hela tiden. Men jag kan väl få jobba också.
Hur länge var du singel då innan du träffade honom? Din man?
Ja, det beror på vad man menar med ett förhållande. Men jag skulle nog säga att jag... Får se nu, 2014. Ja, jag skulle nog säga att jag hade varit singel i... Ja, 5 år i alla fall.
Mm. Och då var du i 30-årsåldern. Hur var ditt singelliv i 30-årsåldern?
Oj, nätdejtingen hade ju slagit igenom då.
Mm.
Så att jag minns, jag är en sån här person som går all in. Om man ska göra något så går jag till botten. Så att jag maxade nog mitt medlemskap där på match.com. Och då menar inte jag att jag träffade en massa. Men jag hade mailkontakt med, alltså jag vet inte hur många hundra. Och det roliga var att sen kom ju de här, kommit på andra sajter också. Hade de ju samma foto. Så jag brukar skämta med mina tjejkompisar då som också var singlar. Att det är ju samma personer. Uh-huh. Ibland så är de olika gamla på olika sajter. Och det är så olika, men så vet det var helt. Och så känner man bara så här, men vad är det här för människor? Alltså vad, det tar ju mycket energi och tid.
Mm.
Och samtidigt som folk säger att nej men du ska bara vänta, den rätte kommer snart. Bara du tar ett steg tillbaka. Man bara, okej. Okay. Ja. Det är lätt för dig att säga.
För ditt mål var att du ville träffa någon när du var singel. Eller trivdes du med att vara singel?
Jag trivdes nog med att vara singel. Men kände omgivningens press. Att det är lättare för killar. Alltså en kille kan ju vara så här, komma på när han är 50. Att han, ja, jag vill nog ha barn i alla fall. Men det är lite svårare om man är tjej. Så jag kände att, ja men, någon slags här förväntning.
För jag har många tjejkompisar som är just singlar i 30-årsåldern och alla börjar skaffa barn och gifta sig och det är förlovningar och hela den här grejen. För att det är ju mycket normen så som det ska vara.
Mm.
Så hur påverkade det dig?
Då?
Ja.
Nej, men jättejobbigt. För att man undrar ju så här, men varför kan inte jag lyckas skapa en relation som varar? Vad är det för fel på mig? Så här i backspegeln kan jag ju se varför det inte funkade. Men då så var man ju helt så här fokuserad på att men jag kanske måste ta ett steg tillbaka. Jag vet att men när man dejtade vissa så försökte jag tona ner det här med träning. Och en del blev ju livrädda när man pratade om att jag hade sprungit maraton.
Mm.
Skulle de inte försöka slå mina tider så skulle de så här kritisera. Men det var så här, att vara kvinna och prestera i en fysisk idrott, det är många män som har svårt med det. Så att det, nej, det var inte det lättaste.
Vad var det som gjorde att det inte funkade?
Nej, men alltså det här traditionella, man, alfahanne, det är mannen som ska så här banka i all djuren och ta hem födan. Det ska inte vara en kvinna som är, springer fortare och är starkare. Det går ju inte.
Nej.
Utan du ska ju helst vara lite, upplevde jag i alla fall på de som jag träffade, att de blev jättestressade när jag, ja men när jag kopplar på, när jag är mig själv så här, som jag är nu, väldigt engagerad, pratar fort så här, ja, då var jag så, oj ja, de nästan blev så här mållösa, hörde inte av sig igen.
Att det fortfarande är så.
Ja, men det är många som har pratat om det där med nätdating, att det är, att det kanske är så att det lockar en viss typ av människor. Ja, det känns som att det är en ganska så här traditionell kvinnosyn i alla fall.
Mm.
Där ute. Min uppfattning.
Mm. Vad hände sen då när du väl träffade din man? Vad skilde honom från mängden?
Jag brukar skämta om att då var ju inte jag med på det här match.com längre. Utan då hade jag bara så bestämt för att jag tar ett steg tillbaka. Jag struntar i det här med dejting. Jag loggar in på, ja, den där, kan jag inte säga det ordet i podd, men det var en sajt som gick in. Kanske inte ville ha ett så här stabilt förhållande utan mer.
Säg
ja,
det bara.
Ja, knullappen.
Badoo.
Ja. Och så dök han upp där. Alltså jag blev ju fullständigt nermejlad. Jag tror jag fick 300 meddelanden på en timme. Och
oj,
han var den första som hörde av sig. Jag var tvungen att stänga ner mitt medlemskap för jag pallade inte med. Men han först. Och så tänkte jag, men han såg rätt trevlig ut. Och det bästa var att han skulle iväg på semester. Så jag kunde chatta med honom i 3 veckor. Så jag slapp träffa honom. Jag kunde bara chatta i 3 veckor. Det var jätteskönt. Jag kunde träna som jag ville. Så kunde jag chatta med den här killen på kvällarna. Sen blev det lite stressigt när han skulle komma hem och han ville ses. Men jag tänkte att ja, men alltså, vi ska ju inte bara så. Vi ska ju inte ha ett förhållande eller så. Så att det var ju, då kom han dit och var så här avslappnad. Ja, vi var på Gröna Lund. Jättemysigt. Hade inga förväntningar alls. Ja, så gick det som det gick.
Ja. Var det det som var skillnaden mot tidigare? Att du hade ett helt annat mindset eller förväntning på vad som skulle ske då mot när du hade till exempel varit på match.com och de här?
Mm, ja, absolut.
Det var annorlunda?
Så, ja. Och sen brukar ju folk säga att man inte ska chatta så mycket innan för att då har man för höga förväntningar. Men jag tycker det var jätteskönt att chatta innan för då hade man ju någonting att prata om. Annars tycker jag det kan bli ganska krystat när man går på dejt och man inte vet riktigt. Som journalist så tar jag ju rätt, alltså jag tar ju över. Så jag börjar intervjua dem istället för att, men Jonas han är ju väldigt bra på att prata själv.
Just det.
Så att det blev ju inte att jag tog över utan det blev ganska bra balans där.
Jag minns att vi, för du och jag träffades, jag tror att det var första gången vi träffades, men det var när vi åkte till Los Angeles på en pressresa tillsammans för ett och ett halvt år sedan. Vilket känns som ett helt liv sen nu. För att det var då, efter den resan, som jag fick reda på att jag var gravid. Det var liksom innan hela den biten.
Du visste inte om det då?
Nej, men jag började misstänka det på flyget hem. För att jag kände i brösten. Men skit i det. Men då vet jag att vi redan då hade såna här diskussioner. Och att vi pratade om exakt det som vi pratade om nu. Just att, hur förhåller man sig till den här branschen? Vad vill man egentligen? Hur är man transparent och genuin och ärlig? Och då vet jag också, eller jag minns att vi, för vi bodde på något sånt där superhärligt hotell och hade superbra så här, frukostbuffé. Eller det var inte, var inte frukostbuffé, det var ju svindyra frukostgrejer man beställde in.
Jos 100 kronor.
Exakt. Ja. Men, och då var det, vi beställde in massa frukost samman, så var det någon fotograf. För du hade en fotograf med dig för att också så här, passa på att ta snygga bilder när du var i ett soligt land med vackra stränder. Men också att så här, då beställde någon av oss in pannkakor och så lade du upp en bild och så skojade du lite om att så här, ja men den här kan man ju, jag använder den som content. Ah. Och så lade du ändå upp den bilden som att man skulle kunna tolka det som att du hade ätit dem fast du inte hade ätit dem. Nej. Och så skojade vi lite om det. Men så här, hur resonerar du kring sådana saker? Och så här, vad är content och att så här, ja, man kan tolka det som att du åt pannkakorna, men ja, du har gjort det. Ja, men alltså både lite hela så här, hur man väljer, vad man lägger upp och vad man vill förmedla och lite sådana saker.
Alltså jag minns inte, hade det varit pannkakor där så är jag väldigt förvånad att jag inte åt upp dem. För jag
brukar, nej, men det var inte dina pannkakor.
Nej, det var inte mina pannkakor.
Nej, utan du tog en bild på någon annans.
Ah, jag tog en bild på någon annans. Ja, ah, jag fattar, då är jag med. Ja, men det där vet jag, jag tror du, ni har pratat om det i den här podden. Det här med så här, ja men folk tror ju då att ja men den här jättesmala tjejen som jämt verkar äta pannkakor. Alltså hur går det ihop? Mm. Jag äter ju pannkakor och ser inte ut så där. Alltså jag tycker ju faktiskt då att det blir ju lite fel om man håller på och lägger ut sånt där och sen inte äter det själv. Alltså, för det är väl det man vill att folk ska tro. Ja, men jag kan äta det här fast jag ser ut så här.
Ja, men antagligen. Ja,
och följ mina träningsprogram så ser ut som mig. Ja, ja, typ.
Ja, men kanske. Alltså lite inte. Så. Ja.
Det är ju att luras, tycker jag.
Men så här, hade du, resonerade du annorlunda liksom för ett och ett halvt, två, tre år sedan? För det är också, skillnaden då var väl att då hade du precis blivit ny influencer, alltså på heltid, sagt upp dig. Och jag minns att då, så här, vi pratade mycket om det här, precis som vi gör nu. Att så här, hur blir det nu då? För nu ska du också satsa på det. Nu behöver du en inkomst och nu är det ett jobb för dig på ett annat sätt mot vad det var tidigare. Mm.
Ja, nej men alltså det, visst är det så. Alltså det är ju en press att du hela tiden ska uppdatera och hitta något intressant att skriva. Det är ju som, man är ju sitt eget mediehus. När jag jobbade på Svenska Dagbladet så hade man ju ett helt hov med människor som redigerade, tog bilder, bestämde vad som skulle stå. Nu gör du allting själv. Och du blir bedömd och sådär. Så att jag vet inte exakt vad det var du frågade, men det har,
spelar ingen roll.
Nej, men nej. Om jag säger så här, jämfört med när vi träffades, så tycker jag nog blivit lite mer så här tveksam till om det är det här jag ska fortsätta med faktiskt. Mm. Det har jag blivit sen vi träffades i Los Angeles, absolut. Lite grann för att känna att jag har ju kompetens som jag vill dela med mig av, som handlar om den här branschen och inte bara så här inspiration. Tada! Kolla vad jag käkade idag. Det här är så kul. Nej. Det kan bli lite för linjärt ibland, tycker jag.
Mm. Vad skulle du vilja göra annars då?
Nej, men jag har ändå så här, hållit på med bloggar i, vad blir det? Jag har haft en blogg sedan 2004, tror jag. Varit med i den här branschen sedan den byggdes upp egentligen. Och sett allting inifrån och alltså, jag möter ju idag marknadschefer som inte fattar hur marknadsföring funkar. Så när man förklarar för dem, men så här tänker jag, de bara, jaha, ja, det måste jag gå och fundera på lite. Då kan det vara ett stort företag.
De ligger efter.
Nej, men de gömmer sig bakom byråer. De kan ju inte fatta beslut själva en del. De är så här, nej, jag vet inte. Jag har en byrå som gör allt här åt mig. Okej, så jag skulle vilja vara någon slags så här rådgivande funktion till marknadschefer. För att förstå sig på det här och ja, men gärna också föreläsa och utbilda mer. Faktiskt.
Och då ta ett kliv tillbaka från dina egna kanaler och inte vara Maraton Petra.
Alltså, jag är så kluven till det där namnet alltså. Alla vill ju ha Maraton Petra. Han själv säger så här, jag vet inte om jag vill springa maraton mer.
Nej.
Så det är jättesvårt, för det hänger ju kvar. För, och frågar jag följare så här, vad ska jag göra med det här namnet? Alla bara, nej, du kan inte ta bort det. Det är ju dig. Så här, jo, det är det ju. Men samtidigt så är det ju liksom en era som håller på att gå över något annat.
Känner du att du är på väg att ta ett kliv tillbaka från det?
Ja, å andra sidan kände jag att jag ville sluta på Svenska Dagbladet i typ 4 år. Så att, ja, men det kommer jag nog göra. Men jag måste hitta rätt form och så här, känna mig trygg i det innan jag... jag tror nog att jag kommer att fasa ut i sådana, för att jag bara helt enkelt bestämmer för att men nu kommer inte jag satsa lika mycket på sociala medier. Och så får det liksom ske lite sådär, ja, allt eftersom.
Hur känns det då?
Ja, men det är skönt. Ja. Jag kan känna att det är skönt att jag inte måste gå på alla så här mingel och pressfrukost där och så här, att jag kan göra något annat istället.
Ja.
Välja lite själv.
För det låter inte som att du riktigt trivs. Av det lilla vi har pratat nu så låter det inte som att du
alltså, trivs. Det blir fel kanske då, för att jag trivs ju på ett sätt. Jag trivs med att, som jag har gjort mycket senaste tiden, träffa följare, springa med dem, föreläsa för dem. Överhuvudtaget event med följare tycker jag är superkul, för då är det så här, folk som gillar mig. Men just det där när jag hamnar i sammanhang där man ska så här mingla med andra i samma bransch, eller så här, ja, det är bra att prata med den och den, för då kanske det här och det här kan hända. Ja, men det gör mig stressad. Så det finns ju väldigt mycket nackdelar med det här jobbet som folk inte pratar om.
Berätta om några fler nackdelar.
Ja, man får hatbrev, hatmejl.
Hatmejl till och med.
Hatmejl och hatbrev.
Alltså på posten?
Ja.
Jaha.
Har inte du fått det?
Nej, aldrig faktiskt. Nej. Än så länge. Ta i trä.
Nej, men det har jag fått lite grann. Några gånger per år brukar det bli.
Vad skriver folk då?
Ja, det kan vara att du är ful. Fula tänder fick jag nyligen. Någon hade hängt upp sig på att jag så här... Om du vet, om man lägger upp en Instagram-bild och sen så kanske den inte går så bra. Eller jag kände att den här passade inte i flödet. Då tar jag bort den.
Mm.
Då kan folk lägga märke till det och undra så här, du byter ut, du tar bort bilder och så här. Jag bara, oj vilken koll ni måste ha på mig. Ibland undrar jag om det inte är samma person som skriver ibland. Men det kan vara så här, ja men all så här utseende. Ja men att jag är så här patetisk för att jag tränar mig lite idrottare och så, ja, sådana där grejer.
Mysigt.
Ja, och sen så har jag varit på löpartävlingar och så har det suttit någon så här tränare, jag ska inte hänga ut folk här, men som ganska högt då kan säga, så att jag hör att ja, idag kan ju vem som helst bli sponsrade med löparskor. Man behöver inte ens springa fort för att bli det. Så att det är tufft alltså. Det är inte alltid som det är så jäkla mysigt.
Nej, det förstår jag verkligen. Du skrev ett inlägg bara häromdagen, kan ha varit igår, som var väldigt personligt om att du känner att du är väldigt stressad just nu. Och du nämnde någonting om att klara dig fram till julen eller överleva julen. Och att du känner att du är hungrig hela tiden och du känner inte igen dig själv i liksom stressen.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Alltså, och sen vill jag poängtera som överleva jul. Jag fick några så här meddelanden från folk som var oroliga. Alltså, överleva menar ju inte jag då. Alltså, jag menar kanske inte sådär, ja, kommer jag leva eller dö? Utan nej, mer så här, kommer jag klara?
Alltså fram mentalt. Till julen.
Ja, alltså, så här, alltså, det här som hände med pappa då. Han gick ju bort hastigt i hjärtinfarkt från ingenstans. Och just det här med att mörkret kommer samtidigt som jag inte riktigt har hunnit ta tag i sorgen, känner jag, för att jobbet och allting rullar ju på. Så att man inte riktigt, men jag känner ju att mörkret som kommer nu, det har en effekt på mig att det gör att man får mer så att tanka på, blir påmind om. Och just julen var ju som en högtid när vi alla umgicks och så. Så att där funderar jag mycket på vad ska jag göra? Ska vi dra iväg någonstans bara och så här, så vi slipper uppleva det här. Så det är mycket sådana tankar och att jag inte riktigt hinner. För jag vet inte riktigt, jag har ju försökt att ta reda på det i terapin, så här, hur man bearbetar sorg. Jag tycker också att samhället är ganska, har inte så mycket förståelse för hur man, hur sorg påverkar oss.
Mm.
Som du sa det här med hunger, alltså, jag menar, jag har fått medicinskt bevisat att alltså man bränner mineraler i kroppen. Alltså stress bränner mineraler så att du går på högvarv. Och liksom kanske måste ta kosttillskott för att funka. Mm. Så. Och det tänker inte många på.
Nej.
Till exempel magnesium som är så här viktig mineral. Så man bara så här, när man är uppe i varv så här, då bara bränner man magnesium. Så att, ja, det är helt sjukt. Jag hade ingen aning om det.
Mm. Det är verkligen, alltså egentligen så stress äter ju upp en inifrån på olika sätt. Inifrån och ut egentligen.
Och sen grejen är också så här, när det är en sån här grej så jag ser ju inte riktigt slutet. Man vet ju inte riktigt när kommer jag ha bearbetat klart.
Mm.
Det skulle vara skönt att veta så här, ja men den 31 januari 2019, då kommer du ha bearbetat klart. Men, och någon sa till mig, det är bara att du bestämmer. Sätt ett datum när du har bearbetat klart. Men det funkar ju inte så.
Nej.
Jag kan inte sätta ett datum. Så att, någonstans är det skönt att skriva av sig också. Samtidigt som jag märker att alltså, folk blir ju väldigt, väldigt berörda och, så här, och oroliga. Och det är ju bra att de engagerar sig. Men här är jag nog mest egoistisk. För jag tycker bara att det är skönt att få ur sig.
Mm. Ja, men såklart. Har man det forumet så är det väl jätteskönt att få uttrycka sig. Och också lite för att koppla tillbaka till det som vi pratade om i början. Att, så här, att du får ta din egen plats i dina egna kanaler. Att säga, nej men nu känner jag för att dela det här. För det var ju det du kände lite att du inte kan göra. För att du behöver anpassa dig efter väldigt mycket yttre faktorer. Men där tar ju du en egen plats och säger, nej men nu känner jag för att dela med mig av det här.
Mm.
Punkt slut.
Mm. Ja, precis. Men samtidigt så kan jag också känna så här, jag vill inte vara en av dem som pratar om hur det är att må dåligt. Alltså det har blivit lite så här trendigt idag att vi ska prata om att vi mår dåligt och skriva böcker om det och så här. Och det kan också bli så här lite uttjatat för att folk kanske känner efter lite för mycket ibland. Men det är viktigt att man känner efter. Jag är fortfarande kluven i det där. För det är ju, jag tror vi mår ju bättre än vi tror också.
Mm.
Någonstans.
Vad är det som gör dig kluven då?
Ja, men alltså, det här att många kanske får för sig att man måste... Ja, men nu när alla mår dåligt och skriver böcker om det, då kanske jag också måste må dåligt för att det är trendigt. Är du med? Alltså, vi vill ju göra som våra förebilder.
Mm.
Om den här influensen som är så stor och känd har det här problemet, det blir en slags projicering.
Ja, det är väldigt... ja, men det är delat. På ett sätt så är det ju det mest... Det viktigaste som finns tycker jag, att vi har börjat prata om psykisk ohälsa. Samtidigt som det kan ju bli såklart fel när man tror att livet går ut på att vara lycklig hela tiden. Har man en dålig period eller en svacka så är någonting fel om man har psykisk ohälsa. Så är det ju inte, utan det är ju en naturlig del av livet att må dåligt i olika perioder av olika anledningar. Utan att man är sjuk eller det är katastrof. Så jag förstår den poängen. Samtidigt som att jag vill... För jag hörde någon annan prata i en annan podd på vägen hit om just det. Att så här, ah, men vi får inte prata så mycket om att folk mår så dåligt och det blir katastrof och så.
Mm.
Ja, absolut. Men vi får ju inte glömma att det är skitviktigt att vi äntligen vågar prata om det. Men såklart, allting...
Absolut. Nej, men jag håller med.
Alltså, det är så svårt.
Mm, det är jättesvårt. Men alltså... Jag tycker att det är viktigt att ändå ha en slags dimension av lite realism ändå i det man gör. Det är viktigt för mig.
Mm.
Jag skulle aldrig kunna gå ut i mina sociala medier och säga så här, ja, det är bara att le. Le mot världen så kommer allt att lösa sig. Alltså, det kommer aldrig att hända. Det finns sådana människor. Jag tycker de är härliga och det, liksom, folk inspireras av dem. Men jag tycker också att det måste finnas en mångfald att man så här, ja, men okej. Okay. Jag är inte en sån inspiratör, utan jag har... Jag har lite så här andra grejer också ibland. Och det tycker jag är bra.
Mm.
Och det är ju du också väldigt bra på att så här lyfta de bitarna. Samtidigt som du har... Jag önskar att jag la ut bilder på min amningslugg faktiskt. Den jäken alltså, den amningsluggen var inte rolig. Du ska veta att jag faktiskt retuscherade bort den.
Gjorde du det?
Ja. Jag hittade någon så här app där man kunde klippa bort amningsluggan. Jag kände, den vill inte jag. Men jag tycker det är så härligt att du lägger ut den. Det borde jag ha gjort.
Du kanske har någonting annat som du kan bjuda på.
Du är faktiskt lite, jag har lite amningslugg fortfarande. Jag faktiskt ammade aldrig, men jag fick amningslugg ändå. Jag vet inte hur det gick till.
Men jag tror att det egentligen har inte med amningen att göra, utan det är någon slags postgravid, det är bara någon reaktion på att man har fött barn, så tappar man håret.
Exakt.
Så kallar man det lite slarvigt för amningslugg.
Precis.
Men alltså jag känner att det är så väldigt spännande att prata med dig, och vi har varit inne på väldigt mycket olika, väldigt många olika saker. Vill du lägga till någonting?
Jag vet inte. Starta inte dagen med ett leende. Starta med att krama någon.
Mm. Ja, det är viktigt. Om man har någon. Mm.
Om man har någon.
Annars så tar man någon som man som man träffar under dagen.
Exakt. Ja.
För man kanske inte lever ihop med någon.
Nej,
men
någon
annan
man träffar under dagen.
Ja. Fint. Tack så jättemycket för att du ville gästa den här podden. Och ni hittar ju Petra på Maraton Petra i sociala medier, både blogg och Instagram och LinkedIn och alla sånt. Petra Månström. Lite överallt finns det.
Ja, det är lite här och där. Man kan googla nästan bäst, så
exakt,
dyker upp lite saker.
Och lyssna på båda poddarna. Eller hur?
Yes.
Tack så jättemycket för att du kom hit. Mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning, och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.